Yes, mina älskade vänner, välkomna till ännu ett avsnitt av min intervjupodcast. Och den här podden heter Nemo möter en vän och jag har hållit på med den i lite mer än 5,5 år. Och det här är avsnitt nummer 256 i ordningen. Och veckans gäst är ingen mindre än programledaren, radioprataren och komikern Kodjo Akolor. Och det är ju så här att ibland, vissa veckor, så släpper jag avsnitt som man måste lyssna på via Podme. Det är premiumavsnitt kan man säga. Därför måste man ladda ner en särskild app för att komma åt de här avsnitten. Och de kostar en liten slant att lyssna på. Men vissa veckor så släpper jag gratis avsnitt tillgängligt för alla. Till exempel den här veckan. Och de här gratis avsnitten, de når ut till ungefär 20 till 25,000 människor runt om i detta avlånga land. Lite beroende på vilken gäst det är. Och nu är det så här att jag söker sponsorer till de här gratis avsnitten. Och då kanske du undrar som företagare, varför ska man då gå in i Nemo möter en vän just? Vad är grejen med den podden? Vad gör den så speciell? Varför ska man inte kasta slantarna på en annan podcast? Jo, det ska jag nämligen förklara för dig. Det är nämligen ganska enkelt. Jag kan nämligen lova att det inte går att hitta någon annan podd i min storlek som det är lika billigt att sponsra. Och varför är det så, kanske ni då undrar? Jo, eftersom att ett samarbete med mig sker direkt mellan mig och det eventuella företaget i fråga. Inga mellanhänder och inga agenter som ska ha pengar eller byråer eller annat sånt där. Ni vet, folk som ska ha en bit av kakan. Det är mellan mig och företaget. Så ta nu tillvara på det här gyllene tillfället. Om du sitter på ett företag som vill nå ut till mycket folk och om ni är sugna på att testa poddvärlden, så lovar jag att det inte finns något mer lukrativt och bättre förslag än detta. Hojta till mig på nemohedén@gmail.com så tar vi det därifrån. Kodjo Akolor då, dagens gäst, en helt fantastisk människa vill jag säga. Han är otroligt sympatisk, glad och har en väldigt fin energi, och det kände man verkligen när han gästade den här podden. Det var som att han tog med sig ett lass med positiv anda och smittade av sig det på mig, och det var väldigt, väldigt härligt, och jag hoppas det kommer höras ut i podden också. Så att ni också får ta del av den här härliga energin. Vill ni med något så finns jag som sagt på nemohedén@gmail.com. Och ni får gärna följa mig på Instagram. Där heter jag kort och gott Nemo Hedén. Och den här podden klipps av Johan Frid. Nu ska jag sluta babbla. Nu drar vi igång det här kalaset tycker jag. Nemo möter en vän, avsnitt nummer 256. Gäst, Kodjo Akolor. Rulla jingen. Nemo möter en vän med Kodjo Akolor.
Stämmer.
Yes. Det roliga är att jag sa till dig så här: fan, tränar du mycket eller? Mm. Vad svarade du då?
Jag svarade nej, det är bara flera lager kläder och hållning.
Smart ändå.
Ja, men det är min hemlighet. Tips till alla där ute. Rak i ryggen, in med magen, ut med bröstet. 3 eller 4 par tröjor. Mm. Jävlar alltså, då, där har man resultat.
Då får man känna sig biffig.
Ja.
Folkbokförd som Kodjo Akolor. Ja. What's that about?
Det är egentligen så mitt namn stavas, men när jag var liten så sa alla Kodjo, och mina föräldrar är från Ghana, och då pratar man engelska hemma, och på engelska blir det Kodjo, eller om man säger det Ghana så blir det Kodjo. Så när jag började i skolan så sa alla Kodjo, och då var det som, fast mitt namn är inte Kodjo utan det är Kodjo liksom. Sa jag till min lärare, och varpå min lärare var som, en lägg till ett D så kommer folk kunna uttala det rätt, och det hjälpte typ med att lägga till det liksom. För då blir det Kodjo eller Kodjo. Men just det här det blev liksom så att det bara lät rätt. Och sen hade jag ju inte tänkt när jag var liksom 8-9 år gammal att det skulle vara ett namn som skulle dyka upp någonstans överhuvudtaget. Men så det är därför det ligger ett D med egentligen.
Jag trodde det var ett stage name.
Ja, men det är den jag lekt med också. När jag fått den frågan, men är det så här artistnamn? Man bara, ja, jag tog ut svängarna. Det var antingen Kodjo med D eller Taylor Swift. Men ja, så kom ju Taylor precis. Swift och då kändes det dumt då, liksom.
Det fanns så jävla många Kodjo liksom, ja. Så jag var tvungen att
jag ville bara hitta ett unikt tilltal på mig själv,
ja. Precis, det är väl väldigt inne nu å andra sidan. Andreas, som alla skriver om på Twitter, något som heter Andreas Egiksson med J på både förnamn och efternamn.
Men det är ju föräldrar som har försökt vara speciella,
ja.
Det vet man ju. Det kan man ju se bara man ser så här hyllor i förskoleklasser, att det är så här. Det är två läger. Det finns det jag gillar att kalla Madicken-generationen och Matrix-generationen. Okej, Madicken-generationen, de har såna här, du vet, Sixten, Algot, Alfons, Ida, du vet, såna grejer. Och Neo-generationen har ju, du vet, Morpheus, Sperglart, Nisbrut, Daenerys. Alltså du vet, det är de som Khal Drogo. Det är de två namnlägerna som jag ser i vårt samhälle. Så nu vet ni att antingen är man en generation Madicken eller så är man generation Matrix.
Det känns ju som det. Du är helt inne på någonting där. Det här med namnen på dagens kids, att om man går och kollar på de här namnen på förskolan, så är det ju som att folk vill ha, alltså det finns en viss sorts människor som vill ha ett namn som är så jävla knasigt det bara går. Det här liksom Pocahontas eller Askungen eller Diamant Third och så här, du vet. Och det känns som att när jag skaffade barn, så vill jag ha ett namn på min dotter som inte var, alltså, normalt, helt vanligt. Jag vill ju inte liksom ha så här Emma eller vad fan, Julia eller så här. Alltså, no offense till det är fina namn, men alltså, man vill ha lite innovativt. Men man vill heller inte ha Pocahontas och Askungen och Diamond the Third.
Nej.
Man vill hitta mitt emellan liksom.
Så vad blev det då?
Nova.
Ah, min kompis dotter heter Nova.
Funkar?
Ja, det är skitbra.
Ja, men du har väl ändå ganska mycket Diamond the Third?
Nej, alltså jag har inte varit jätteinvolverad i
ingenting.
Mina förslag sköts ner. Det är så, ja, men det är så det funkar för mig och min fru. Jag skulle säga mest för min fru. Jag utsätter ju henne för väldigt mycket av att leva i min konstiga värld liksom. Men mina barn heter Zion och Zoe. Och
det är skitcoolt.
Ja, men Zion är ju för mig är ju Zion från Matrix-filmen, som är liksom deras huvudstad som alla bor i. Medan sättet jag lyckades lirka in den, och här har vi två olika versioner om vem som kom på det, men Lauryn Hill har en låt som heter To Zion, som är jättefint, som hon har skrivit liksom till sin ofödda son. Och när min fru var gravid, så var vi såhär, men om vi får en pojke, då kan han heta Zion liksom. Och min dotter Zoe, det namnet tydligen kommer ifrån, har du sett, vad heter den, Big Little Lies?
Ja, lite gamla.
Men det handlar om fyra hemmafruar som bor i Orange County i USA. Och en av dem spelas av Zoe Kravitz. Så vi har kollat hela första säsongen utav den här serien. Och så ser jag så här, typ, så håller vi på att kolla öppningen, för jag gillar att kolla öppningen på serien. Och så ser jag bara Zoe Kravitz, och så tänker jag så här, jag bara kollar på min fru, kollar på min dotter som ligger och sover emellan oss, kollar på min fru igen, och hon bara, ah, du listar ut det nu eller? Och man bara, aha, så det var därför du tyckte Zoe var fint, för att du tyckte Zoe Kravitz var fint, och det är därför min dotter heter Zoe. All right, okej, okay, cool, då vet jag. Är det så vi håller på? Okej, okay, då. All right.
Poletten föll ner.
Ja, det tog ett tag.
Du, när jag hälsade på dig nere vid porten nyss, så då slog det mig, har vi någonsin träffats?
Aldrig någonsin, men du har varit i mitt program.
Jag vet, traumatiskt.
Var det? Om det är det för vissa.
Ja, men det var väl traumatiskt för att det var så. Det var lite vissa grejer som inte var i förintervjun som jag inte hade lust att snacka om. Och det sa jag också. Och så kom det ändå upp och jag kände bara så här, jag tappade lusten. Mest så. Men sånt händer ju liksom. Shit happens. Men jag har varit i morgonpasset. Men då var det Hanna, David och...
Kalle kanske?
Ja, Kalle kanske.
Eller Viktor? Eller Maria?
Viktor var det. Ja. Precis, Viktor. Ja. Men våra vägar har ej korsats.
Nej, det har de icke.
Men nu gör de det. Ja, vad kul.
Ja, vi hade en awkward high five, weird handshake.
Fan, alltså.
Två killar som inte är från orten, i orten, försöker så här assimileras.
Ja, men vad fan ska man göra då? Man är liksom i samma sfär på något sätt och har aldrig träffats. Och det blir som busschaufförhälsning typ. Ska man nicka eller vad ska man göra då?
Ja, men jag kör en hej. Jag tycker att det är nice att man säger bara hej, tja, jag heter det, även fast man vet bla.
Var det okej att jag gav dig en liten kram?
Ja, jag är inte rädd för basiler.
Bra.
Förutom på bussar och tåg. Annars är det lugnt.
Ja, eller hur? Det är en helt annan historia. Ja. Men du, just nu ute på en sväng runt om i Sverige.
Just det, ja, ja. Stämmer.
Just det, fan, det vet jag inte. Mm. Men är det din första föreställning, va?
Det är min första teatermonolog. Mm. Teater jag håller på med nu för att testa någonting annat. Så att ja, det är min första teatermonolog och jag är ute på vift med den nu fram tills slutet på september, tror jag det är.
Ja. Nej,
jo.
Slutet på oktober måste det vara.
Oktober? Stämmer, slutet på oktober.
För nu är det ju september.
Ja, men jag, alltså, men så här, jag är en 24 timmars människa. Mm. Så jag, liksom, jag ser fram 24 timmar in i min dag. Det är så här, idag är jag här, och sen är det blankt fram till ikväll när jag säger, vad händer imorgon? Aha. Ingenting, nice. Och sen, vad händer på torsdag? Just det, då ska jag vara i Karlstad. Så att jag, 24 timmar framåt jobbar jag.
Fan, älskar att jag fick rätta dig om ditt turnéschema.
Ja, men alltså det är inte alls ovanligt. Nej. Det händer precis hela tiden.
Men hur är upplevelsen av den här turnén då? Vad har varit underbart, vad har varit mindre underbart? Och ja, helheten.
Alltså, jag är ju precis i startgroparna utav turnén. Mm. Men
hela föreställningsarbetet då?
Föreställningsarbetet var jävligt häftigt, måste jag säga. För att vi hade ett originalmanus som Bjarne Thorsson har skrivit, som jag, Beke Karim och Isabel Linander satt och bearbetade om till det som är föreställningen idag. Och det som var kul var ju någonstans att så här, delvis höll jag på med Melodifestivalen samtidigt, så de veckor som jag inte var med i Mello satt väl på att liksom jobba med det här manuset. Men att vi försökte liksom, så här, men hur lyfter man ut en föräldraupplevelse för någonting som är allmängiltigt liksom? Hur kan man, även om du inte har barn, fatta vissa av de här aspekterna och framförallt tycka att det är roligt eller insiktsfullt liksom? Och det var det bollandet fram och tillbaka som var det roliga liksom. Jag gillar det här, gud vad larvigt, kreativa processen. Men jag gillar det, jag gillar verkligen det här. Man bara, men om vi gör så, eller om vi gör så, eller om vi har det här, eller om vi gör det här liksom. Så att jag tror att det gått in, eller jag vet att det har gått in jävligt mycket jobb i att liksom försöka binda en liksom helhet i berättelsen som jag gör. Men framförallt också att lämna ut små, små, små breadcrumbs. För jag älskar liksom när det finns hintar om saker och ting som leder till någon form av slutsats. Och det är det som jag hoppas att liksom någon i publiken listar ut vid slutet av varje föreställning. Att de säger, aha. På samma sätt som jag listar ut hur min dotter, varför hon hette Zoe, så hoppas jag att någon kan sitta vid slutet av föreställningen och bara säga, ah, och då, ah, och så, aha, ah, då fattar jag, ah, det är det jag med, ah, fan vad smart, smart. Typ så. Mm.
Du, jag läste en intervju med dig inför det här, och då sa du något i stil med att du inte vill att ditt pappaskap ska, men typ definiera dig som människa, att inte det ska vara allt du är på något sätt. Mm. Jag tror att du sa också att du fick en tillfråga om hur ditt faderskap har förändrat dig, och då sa du, jag hoppas ingenting. Mm. Det är ganska inte det motsägelsefullt att då göra en hel föreställning om det och skriva en bok om det, för det blir ju, då är det ju en superstor sak som ändå måste ha förändrat dig. Förstår du vad jag menar?
Ja, fast det är väl snarare liksom att så här, boken som jag och min fru skrev, det var en motreaktion och mot att så här, du vet föräldrar, för vi kände verkligen att det kan vara lite så här högtravande, hela föräldraskapet liksom. Så då skrev jag en bok där vi var så här, du vet, inga vettiga råd i den här, det är bara liksom så här typ så här, vi skämtade om alltihop och drev med liksom hela företeelsen och typ så här, skämtade om saker som så här, köp inte en badtermometer, typ den larvigaste grejen man kan köpa, fan, bara använd din armbåge eller någonting, alltså du vet, så att vi var väldigt raljanta kring det. I föreställningen så är det någonstans samma sak där, att där spelar ju jag en samtalsgrupp som har extrema åsikter om alltihopa för att någonstans kunna baka in hela grejen. Men fortfarande, that being said, så handlar det någonstans om att så här, vet, skjuta bort fokus från det. Att även i föreställningen så driver vi ju med föräldrarollen. Liksom. Just för att jag kan känna liksom att så här, tagga ner lite, lite grann. För att när vi fick våran son, alltså det är ju så här, direkt man hamnar i föräldrarollen så är det allmänt gott. Och ännu mer för kvinnor är det ju liksom en så här statusgrej av att säga, ja, men hur är det på din förlossning? Nej, jag vet inte, jag tog allt som fanns. Ah, jag såg ingenting. Alltså det kan ju vara sådana grejer. Det kan vara liksom mom-shaming som håller på händer. Och liksom dad-shaming tror jag inte händer lika mycket, för att kanske pappor inte pratar lika mycket med varandra, eller för att man inte så här, jag vet inte, sitter i pappaforum och säger, vi brukar göra så här, hur gör du? Jag har ingen aning. Men att det är så, något som så här stör mig och provocerar mig så här, vi sitter aldrig i samma båt och liksom ingen har, om inte någon har bett om din åsikt, varför ska du ge den?
Och fan, det där är så jävla intressant, det där med prestigen i födande för vissa mammor, att det blir någon slags konkurrens och tävling. Jag har faktiskt tänkt på det, det är helt bizarrt.
Ja, men det är inte bara, och det är där det börjar. Alltså jag vet inte om du varit på någon sån här föräldragruppmöt, träffmöte.
Jo. Vi är duktigast, jag kan.
Exakt, det är som en weird, det är en superkonstig jävla Hunger Games situation där folk liksom, någon försöker sätta upp sin unge som typ kom ut i förrgår och den kollapsar ju i en höget av så här dräggel och tårar, medan en annans unge är så här, du vet, väger 12 kilo och liksom typ står upp och är så här, jag är största barnet här, och mamma sitter och säger ja men gud, han är så stor lilla Algot, och du vet, man bara, come on man, I don't care. Alltså jag gör verkligen, du vet min unge satt typ i en pall med sitt eget dräggel. And that's fine. Alltså så här, när började han gå? Man bara, jag har ingen aning. Han var stillasittande och sen började han krypa och sen började han gå. Alltså, så här, det viktiga är att han mår bra. Jag skiter i det liksom. Så här, aha, men är det inte oroligt att han, alltså, är det inte orolig? Man bara, för vad? Alltså, så här, om man börjar gå så börjar han gå. Om man inte börjar gå så tar vi det där. Men jag tänker inte hålla på och oroa mig om allt som kan hända, för då kommer jag bara sitta och oroa mig liksom.
Exakt, för det är ju också även det är ju en social konstruktion av andra mammor och andra föräldrar. För jag minns det var likadant med min tjej, att alltså hon ville så här, när min dotter var runt ett år så ville hon typ så här knep så att Nova skulle börja gå. Och jag bara, men varför det? Hon kommer börja gå förr eller senare ändå. Alltså det är väl ingen bråttom sådär. Men varför vill du att det ska hända nu? Tänkte jag, frågade henne. Hon bara, nej men du vet, på olika forum, man ser så mycket bilder och jag har ju läst så mycket. Du vet, den här stressen som sådana föräldrar får av andra föräldrar, alltså den är så jävla onödig. I ett redan pressat läge, tänker jag.
Så att det var därför boken skrevs. Det var liksom lite av ett så här fuck you till alla pekpinnar och åsikter. Och föreställningen är liksom, skulle jag vilja tro, att bjuda in folk till ett samtal om den här grejen liksom, med alla funderingar och tankar som vi har lyckats liksom få ner på papper kring det. I form av att liksom det är fem olika karaktärer då som är representativa för, spoiler, fem olika åsikter kring det liksom.
Så typ så. Men eftersom att föreställningen inte är skriven av dig, så är någonting ändå hem.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Att ur ditt liv, tror jag menar.
Ja, alltså i och med liksom, det är ju Bjarnes manus och vi har ju bearbetat om det för att vi kände liksom att det, så här, det kanske finns flera röster i det här, liksom att det finns en tydligare sätt att kunna liksom visa upp det på en scen. Och att det inte är långt ifrån för mig att liksom vara en karaktär på det sättet. Förlåt, nu glömde jag bort frågan.
Nej, jag frågade om eftersom att du inte har regisserat det, finns det delar från dig ändå i själva föreställningen?
Ja. Det gör ju. Det finns ju små kanske. Ja, men jag tror att alltihop är en del utav någonting liksom från mig och från Baker och från Isabel och från Bjarne som skrev det liksom, att man har liksom tagit fyra olika människor och liksom försökt skaka ur essenser utav saker och ting, och där liksom Isabel som inte har barn tyckte jag var så här, superviktigt att ha med, just för att säga, du har inte barn, fattar du den här grejen liksom, fattar du den här referensen och liksom, så här, är det här roligt, så att man hela tiden försöker liksom balansera upp det så att det inte blir någonting som bara föräldrar ska gå och se liksom. Eller pappor för den delen, utan det är ju någon, det är en humorföreställning liksom, med en allvarlig ton och tanke och idé som jag hoppas liksom folk förstår.
Cool. Gå och se den.
Ja, om ni vill.
Ja, om ni vill. Eller stanna hemma.
Ja, det kan ju också vara kul.
Rötterna i Ghana. Har du varit där?
Ja, i somras senast.
Ja.
Med barnen. Så att de fick uppleva den grejen.
Ja, hur var det då? Ta med barnen dit.
Både och. så här, på ett sätt häftigt, på ett annat sätt också att så här, för de var det liksom inte lika mycket en grej som man hade velat att det skulle vara kanske. Att jag hade velat att de skulle vara så här: wow, Ghana, Afrika, gud, pappa, tack för att du tog med, så att vi också förstår att vi har rötter från andra, och gud vad det här
är. Hur gamla är de?
6 och 3, otacksamma. Ja. Nej, men så både och. Alltså, jag tror nog att det var häftigt för dem. Oj. Jag tror nog att det var häftigt för dem att få göra det bara för att komma bort och liksom få se någonting annat. Och det roligaste de hade var nog när vi var där min mamma kommer ifrån och fick träffa hennes familj, och min morbror liksom tog med dem på hans moppe, man fick åka runt lite, och min dotter fick liksom, de fick leka med andra barn där och liksom bara vara på ett sätt. Så jag tror att det var häftigt och de tyckte att det var väldigt kul. Och de fick se elefanter. Mm. Så bara där, årets pappa, jag vet inte. Ni får in rösta.
Bara där, worth the while.
Ja.
Men hur hamnar man i Vallentuna / Täby från Ghana?
Mina föräldrar, min pappa fick jobb här på Electrolux. Och då köpte han en lägenhet ute i Täby där jag växte upp först. Och sen skilde sig mina föräldrar. Och då flyttade vi till Vallentuna. För att det var där min mamma hittade en lägenhet som var ganska billig, som hon kunde ta lån för att köpa. Och sen så flyttade jag till Vallentuna när jag var typ 6. Bodde där tills jag var 23. Och så.
Min fördom säger ju att det inte kryllar av invandrare i Vallentuna och Täby.
Det gjorde inte det då. Men jag tror också att skillnaden, det stora grejen med Vallentuna för mig var ju liksom att så här, jag säger liksom vi, och när jag säger vi menar jag så här, alla som då ansågs vara invandrare, även om man var född här, så liksom räcker det med att du har en förälder som liksom inte är härifrån för att man ska vara så här, en av dem. Men att vi blev en klump, vi klumpades ihop liksom, oavsett om det var att du hade föräldrar från Iran, eller i mitt fall från Ghana, eller en pappa från Portugal, eller liksom så här, så klumpades man ihop. Och sen kunde man ju självklart ha kompisar som var etniskt svensk, eller vad fan man nu ska säga, som liksom inte brydde sig eller någonting, men att så här, utåt sett så var det alltid man tillhörde liksom invandrargruppen. Mm. Tills man började känna folk och lära känna folk, och de var så här, aha, men gud, du är en av oss, man började veta, helt sjukt. Så att på det sättet så är jag oerhört tacksam för det, för att jag hade liksom ingen aning om, vilket jag inte tror att folk pratar så mycket om, just det här med liksom att det finns ju motsättningar inom, om man nu ska liksom hårdra det, invandrargruppen. Liksom att så här, det är inte en enda stor homogen grupp som kommer hit och säger, nu ska vi ta alla jobb, och vi ska ta alla era jobb, vi ska ta alla era kvinnor, och sen vi ska ha sharia. Utan att det är så här motsättningar mellan olika grupper. Och det upplevde inte jag förrän jag faktiskt gick på typ högskolan. Det var första gången som jag kontakt med liksom rasism från andra människor som liksom en etnisk svensk, eller vad man nu ska säga liksom, och fördomar kring det. Så att jag levde ju i en bubbla. Vallentuna var liksom en bubbla att växa upp i, där visst, det är klart man var med om så här rasistiska saker och så här, saker som liksom folk sa eller tyckte eller frågade, dumma jävla frågor liksom under hela ens uppväxt. Men att så här, jag tillhörde ändå den här gruppen utav, det var inte bara jag till slut, utan vi var en klick liksom efter lågstadiet och mellanstadiet, framförallt i högstadiet. Där blev vi liksom en grupp tillsammans. Och sen kom man ut i det större världen och jag sa, aha, den här liksom gruppsammanhållningen finns inte i resten av världen, utan att det är här vi lyckas sitta, det här lilla liksom enklaven som håller ihop.
Du, jag har faktiskt gjort något som jag aldrig brukar göra. Och det är, jag råkade hamna på din flashback-tråd.
Woof!
Blir du nervös nu?
Nej, inte alls, jag vet exakt vad som står där.
Du vet det?
Ahaha.
Ja. Jag tänkte faktiskt dra några påståenden, så får du bekräfta eller dementera.
Shoot.
Det blir kul. Ja. 4 påståenden om Kodjo Akolor från flashback.
Ja.
Vilket bra segmentnamn, eller hur?
Ja, också känner direkt att säga, gud, det måste ha gått igenom mycket skit för att hitta några påståenden. Alltså.
Första blir det så här. Rökt fett mycket gräs.
Stämmer icke, tyvärr. Tyvärr gräs. Säger jag också.
Lite gräs?
Nej, det har aldrig varit min grej.
Nej. Okej, bra. Dementerat. Nummer 2. Varit en jävel på karate.
Jag vet inte om jag skulle säga en jävel. Men jag vann riksmästerskapen. Vilket var väl typ amatörversion. Man kan säga att jag var amatörmästare i Sverige under ett år. Sen hoppade jag av.
Hur mycket karate finns kvar i din kropp?
Pyttelite. Det här var 15 år sedan. 14 år sedan. 15 år sedan. Ja, pyttelite. Inte mycket alls.
Men du är förmodligen bättre på att försvara dig än jag om du blir rånad.
Nej, jag springer bara. Okay. Så om inte det är din metod, så då vinner jag.
Nummer 3. Det här går sig hand i hand med det vi just pratade om. Men enda svarta i Vallentuna.
Ja. Nej, ja. Ja. Mm. Min brorsa var ju också med, så han räknas ju.
Mm. Din brorsa är faktiskt nummer 4 här. Mm. Hans brorsa är en riktig jävla profil där ute.
Ja, jag vet inte riktigt vad det betyder.
Men vad betyder det?
Jag vet inte, det kan betyda många saker. Jag
var
vet
han att... känd? Lokalkändis?
Då.
Ja.
Han var väl liksom en av de här killarna som... Vi snackar så här 90-tal när nazismen och skinheads sprang runt mycket på stan. Han var liksom en av de här som gick ut och slogs mot skinheads. Mm. Och höll på med karate för att kunna slå ännu mer skinheads. Så att ja, på det sättet kanske han var en profil. Och känd för en del, eller en generation som är därifrån. Att så här, just det, den snubben som liksom ingen kunde säga en ordet till utan att åka på spö. Så vilket var skönt för mig, för då hade jag alltid någon att referera till att säga, men det är min brorsa. Och då var så här, oh shit, aha.
Har han spöat upp någon som har på dig någon gång?
Nej, han har bara kommit och varit såhär...
Skräckinjagande?
Nej, inte en skräckinjagande, för han är 7 år äldre än mig. Så att liksom om någon har spöat... Det var någon gång någon spöade mig när jag gick i ettan, som gick i fyran.
Mm.
Och då sa jag till min brorsa, och då fick han komma till skolan och vara såhär... Alltså... Men det var exakt så. Han bara, men var det? Jag bara, han. Så igår gick han fram till honom och han bara såhär, hallå. Och han bara såhär, ah, men alltså han, men han bara, men alltså jag bryr mig liksom. Kolla, jag är 3 år äldre än dig. Jag håller också på med karate. Vi förstår båda två att det här kommer inte sluta väl överhuvudtaget. Bara sluta hålla på, okej? Det här är min håltimme. Jag vill inte slösa bort det, men jag kommer ner hit och behöver liksom säga åt folk att inte slå min brorsa. Så se till att ingen slår min brorsa, så kommer inte jag att slå dig.
Okej.
Cool, hejdå. Sen var det slut på den konversationen.
Skitbra ju. Mm. Men er relation i övrigt då, förutom det här, hur har den varit och hur är den idag?
Den har varit ganska lika. Jag tror, eller jag skulle säga att den stora förändringen kom för mig och min brorsa när vi åkte till Ghana andra gången, när jag var 23. Så liksom var det bara han och jag där i 4 veckor på en enda lång liksom familjeturné. Åker runt och bara träffa släktingar. Men att där lämnade vi syskonrelationen och blev mer som vänner liksom. Och sen dess har vi hållit den grejen liksom. Jag kan tycka att det som är nice med syskon är ju att man alltid har någon som känner en mer än någon annan. Men framförallt också någon som är med och liksom stöttar en och backar en. Men också kan vara så här, ja, men nu behöver du faktiskt tagga ner lite grann liksom.
Mm.
Så det är både och. Men ja, vi har en bra relation.
Mm.
Och sen har han 4 grabbar, varav 3 har jag varit jättemycket med. Och den äldste är nu 20. Bara det är sjukt liksom. Så att, ja.
Nu är hans tur att gå ut och spöa nazister.
Jag hoppas verkligen inte det. Men han är en ganska chill snubbe. Så jag tror inte, även om jag tror det skulle krävas mycket. Jag har nog aldrig sett honom arg ens, förutom på hans småbrorsor när de var liten. Men jag tror det skulle krävas mycket för att han skulle säga wah!
Mm. Du, om vi ska återgå till verkligheten då. Vi var ju inne och touchade på lite rykten här mest. Vad, när du var i den här perioden då, tonåren, och vad drömde du om? Alltså, vad ville du bli? Stämmer du någorlunda överens med vad du är idag?
Nej, jag tror nog... Jag har alltid haft en känsla av att om jag skulle gå tillbaka och säga till mig själv så här, typ, vi säger 18 år sedan, jag var 20 bast, var så här, det här kommer du vara nu, så skulle jag antagligen säga till mig då, var så här, oh, gud, har du inte tagit det längre? Du är sämst. Också för att jag var lite obstinat. Ja, men det stämmer nog överens med det jag ville. Jag tror nog att så här... Det har ju bytt skepnad, mitt mål. Jag har alltid haft någon form av så här ultimat mål av att liksom vinna en Oscar. Men när jag började för jättelänge sedan, känns det som, så var målet liksom att bli känd. Och att vad fan, det kommer bli vara så jävla fett att liksom bli en kändis. Alltså, och idag så är jag allergisk mot den tituleringen, vilket du kanske kan känna igen. Alltså just det här att man tänker alltid, man har en idé om vad det ska vara liksom, att om jag kommer dit, då kommer jag må bra, då kommer jag tycka om mig själv, då kommer jag uppskatta mig själv, och då kommer jag liksom se allt som är bra hos mig själv, även om jag inte gör det idag. Bara jag liksom når det här målet, då kommer det ge mig den bekräftelse som jag kanske inte fick när jag var liten, eller som jag kände liksom att jag förtjänade. Och desto, när man väl är där, så börjar man inse att så här, men det finns ju egentligen ingenting här som bekräftar mig, annat än att så här, jag kanske får gå förbi en krogkö. Jag kanske blir igenkänd här och var. Det kanske är någon som liksom bjuder på en drink, eller det kanske liksom är att man får gå på någon biopremiär eller whatever. Men allt det här är ju bara materiella saker. Det betyder ju ingenting. Det betyder inget annat än att säga, men du är på en plats nu där du kan få uppleva saker som kanske inte alla får. Men vad ger det i slutändan? Och där började liksom idéerna skifta. När man väl var i det offentliga rummet, så som jag gillar att se på det, så kände man sig, men det här är ju inte, det här är ju inte någonting, det här är ju inte någon grej. Och då måste man vara beredd att anpassa. Då är det så, okej, men när jag började med stand-up så var mitt mål att kunna liksom försörja mig på stand-up. Jag kunde försörja mig på stand-up och så började jag med radio. Då var målet såhär, all right, men då ska vi vara bäst på radio. Och så vann vi ett radiopris. Och då var man såhär, all right, då ska jag bli bäst på radio. Och så vann jag ett radiopris. Och då, all right. Så att man liksom hela tiden, jag hela tiden har försökt att liksom så här modulera om. Så att det handlar aldrig om exponeringen eller liksom så här. Jag vet inte, att bli större eller kändare eller rikare, utan det handlar hela tiden om så här, vad kan jag göra för mig, vad kommer jag tycka är kul, vad kommer liksom ge mig en utmaning, eller vad kommer jag tycka är spännande. Och det är det som är min utgångspunkt i alla uppdrag som jag åtar mig liksom. Om det nu är Melodifestivalen, så är det så här, ah, men det är en stor grej, och det kan nog bli jävligt kul att få testa och göra och se hur det känns liksom. Eller Musikhjälpen, men kul grej, det kan jag nog testa och göra. Alltså, så här, jag har kunnat jobba mig upp till en plats där jag säger, vad är kul? Så här, för jag måste ha kul. Om inte jag har kul så kan jag inte låtsas att det är roligt, och så ska det på något sätt gå igenom rutan eller mikrofonen när jag pratar, utan det måste vara kul för att jag ska kunna liksom smitta av mig med den glädjen eller euforin med det jag håller på med.
Mm. Jag tror att det är jävligt viktigt det där, att verkligen inventera sina motiv i varför man gör saker. Mm. För att annars blir det som du är inne på, det här. Om man är en människa som har någon slags inre tomrum och vill lösa det genom yttre faktorer, alltså då tror jag att det är farligt med just det här kändisskapet som bara är kändisskap. Jag tror verkligen det kan vara förödande. Alltså det, så var det ju, jag trodde ju liksom för tio år sedan trodde jag att till exempel att om jag är med i Kungen av Tylösand så kommer jag bli lycklig, för då kommer jag bli känd. Det var min hela inställning. Jag var helt säker på det. Och sen när jag väl stod där, så var det bara som att det här tomrummet bara, så här, bara växte i mig. Och när kändisskapet dalade, då bara växte det ännu mer. Och det är det som jag tror händer. Jag tror att just att det här, att den här, jag tror att det känns i sin kropp att något yttre kan laga ett inre tomrum. Man är övertygad om det, för att det känns så. Mm. Men det är ju aldrig så, och det vet ju alla som har försökt.
Ja, men jag tror inte ens att det behöver handla om kändisskap, som det kan handla om betyg eller det kan handla om träning, eller det kan handla om mat, eller sex. Det kan handla om sex, eller det kan handla om sprit, eller det kan handla om den här nya motorcykeln, eller den nya iPhonen, eller liksom den senaste skorna eller väskan. Att så här, två saker. Nummer ett, om du nu har någon form av hål i dig själv eller någonting som du känner saknas, det enda sättet liksom är att försöka, tror jag, ta reda på vad det är att faktiskt gå in i det. Vad handlar det om egentligen? Och nummer två, man kanske bara kan vara lite tom, eller? Det kanske man kan låta sig själv vara. Man bara, jag behöver inte vara fulländad. Jag behöver liksom inte ha en konstant pågående inre frid i mig själv, utan så här, jag kan vara orolig ibland, jag kan ha lite ångest ibland, jag kan även ta en dag, vet du, jag ska ta en dag idag och bara vara dåligt, och det kanske också kan vara okej. Det kanske inte behöver vara liksom att så här, jag måste hitta liksom den här inre balansen. Balansen kanske är en obalans. Det kanske är att du mår bra och du mår dåligt ibland. Ingen mår bra precis hela tiden. Jag är ju fan inte ens det. Jag har extrema så här ångestdippar där jag går djupt in i mig själv och bara sitter och stirrar in i en vägg, men då är jag där. And it's fine. Jag kan vara där. Det är okej. Jag behöver liksom inte, gud, nu måste jag ta mig ur det här på något sätt. Utan nej, men jag kan bara vara här, och sen när det är dags att ta sig ur så tar man sig väl ur liksom. Mm. Med det sagt så liksom vill jag inte så här förenkla alltihopa, men jag tror att det finns skalor och nivåer i det här där folk kan skala upp sin problematik mer än vad det kanske behöver bli eller vara. Medan det finns de som kanske skalar ner det och så blir det en större sak än vad det egentligen behöver vara. Men liksom, jag tror att man, som du säger, man måste börja kunna titta in i det där mörkret och se vad fan det är för något som är där och inte vara rädd för det liksom.
Du, genombrottet.
Ja.
När kände du i ditt liv, har du någon sån här vägskäl eller genombrott där du kände att fan, nu tar det snurr?
Nej, jag brukar tänka på det som typ trappsteg. Alltså, nu klev jag upp ett trappsteg. När jag började hålla på med radio, eller med radio, det är ju definitivt ett trappsteg, men det första var sen när jag började hålla på med stand-up. Det var såhär, klick, nu är man någonstans. Och sen så fick jag jobb på fyran, klick, nu är jag någonstans. Jobb på radion, ha, klick, nu är jag någonstans. Och sen efter det har jag väl bara tuffat på lite grann. Jag tror inte själv att jag sett på det som ett stort genombrott lika mycket som det vinklades liksom när jag väl gjorde min första tv-grej. Men för mig handlar det väl återigen, alltså jag tänker, jag har nog mer av ett, hur ska man fan formulera det här? Min ambition står i vägen för min lättja, all right? Jag vill sitta hemma egentligen, men då och då så får jag för mig att jag vill göra grejer, typ som teater, eller kanske pitcha en tv-serie, eller jobba så här framför kameran med någonting, eller bakom kameran med någonting, och då måste jag göra det och få det ur systemet för att kunna sen återgå till att sitta hemma igen tills jag får sug på någonting annat. Men
det låter som en annan version av det här, att man ska förtjäna någon slags, att man ska träna först och sen dricka öl och sådana grejer.
Exakt, ja men jag.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Det kanske är så. Jag är nog en nollsummespelsmänniska. Jag brukar säga det på mitt gym där jag tränar, så här att jag tränar inte här för att utvecklas, utan jag tränar bara för att bibehålla. Och det är väl någonstans min, det är väl där jag är mentalt. Det är att så här, ja, jag hade ett genombrott för 11 år sedan, men jag höll ju på 3 år innan någon ens visste vem jag var. Och för mig var det egentligen första genombrottet, första gången jag faktiskt ställde mig där. Det är ju den viktigaste, absolut viktigaste handlingen jag har gjort. För att det är gett allt annat. Men det var det där första steget av att liksom söka mig till det som jag faktiskt trodde att jag kunde hålla på med eller ville hålla på med, som var det stora grejen. Och sen allt annat efter det har bara varit så här, ah coolt, all right, ah coolt, all right, ah coolt, all right. Men det svåraste är det första steget.
Men om vi ska snacka lite stand-up då. Vad... att bomba inom stand-up, för de som inte vet, det är när det är knäpptyst, va?
Japp, mums.
Ja, det har väl hänt de flesta, tänker jag. Ja. Om man bombar som etablerad komiker, som du ändå är... finns det alltid nödskämt som man kan gå tillbaka till för att fixa det? Eller är det så att när man bombar så är det kört?
Nej, det är klart att man kan liksom så här, tappa bollen. Men det är väl det som utgör någon form av, ger någon form av erfarenhet. Du kan faktiskt plocka upp den igen. Mm. Men sen också måste man ha en fingertoppkänsla. Ibland finns det lägen där så här, gå inte ens in i det här. Alltså man måste kunna veta sin egen så här, förmåga. Liksom att så här, vissa situationer har uppstått där man är så här... Nej. Eller, jag kanske bara går upp och snackar med folk i 5 minuter, sen går jag av liksom. Men generellt sett så liksom hela bombagrejen, det är bara en erfarenhetssak. Och också en tidsmarkör för en komiker av vart du är i din karriär. Alla bombar, och det är där som någonstans avgör om du kommer fortsätta eller om du lägger av. För att det är en horribel upplevelse. Men det är också en total upplevelse. Alltså att man bombar är inte bara att ett skämt inte flöger, det händer. Utan det är snarare att inga skämt har flugit under de 3, 4, 5 minuterna du har stått där. Liksom. Att du bara står och gräver liksom ett djupare och djupare hål av misär som alla står och kollar. Gud, jag önskar att det var kul, men det är liksom inte kul. Jag tycker så synd om det. Gud, det måste vara hemskt att stå där när vi alla kollektivt tycker att det är hemskt. Är det?
Fy fan, det låter, jag får ångest om jag hör det bara. Mm. Men hur är det då, om vi säger så här, att du skriver nytt material och du har kommit på ett skämt som du tycker är liksom 5+. I ditt huvud är det så här, det här kan liksom riva vilket rum som helst. Sen provar du det en gång och det flyger inte. Du provar igen, det flyger inte. Och det, liksom, det flyger inte i rummet. Fast du tycker att det är det roligaste du har skrivit.
Då får man släppa det.
Ja. Är så? Kill your darlings.
Vi är alla här idag för att säga hej då till ett skämt som publiken var för dum för att förstå. Gud, jag hatar er. Nej, men man måste släppa det. Och vissa skämt, de blir aldrig färdiga. Jag har ett skämt som jag liksom, jag har ingen slutknorr på det. Och det är så här, det är synd, för att det känns som att det finns där någonstans. Men ja, det får väl komma när det kommer, I guess. Men det är ju så här, jag är väldigt organisk i min kreativa process. Så att mina skämt handlar inte, jag är inte en sån som sitter och skriver ner skämt, utan jag upplever saker och så twistar jag det och så pratar jag om det. Typ till nära och kära och kompisar. Tips om du är någon ung komiker som sitter och lyssnar. Att testa det med folk, testa det med kollegor, testa det med kompisar, testa det liksom med alla tills du har liksom satt rutinen där liksom din berättelse eller anekdot, för det är så jag är. Jag är inte så här, en kille gick in i en bar, utan jag berättar liksom anekdoter, tycker jag väl ändå typ. Och när du har satt din anekdot, då kan du gå upp på en scen och vara så här, det här hände, ha, kul, ja jag vet. Och sen någonstans på scen, har man tur, så kommer någon form av inspirationsvåg och då blir det en till knorr på det. Och så kan det växa tills den är klar, eller vissa skämt fortsätter växa och blir större och större, och vissa är bara liksom en liten grej. Så att det är väldigt så här varierat. Jag har liksom inte någon så här stringens i sättet det skapas, utan så här, jag har en känsla av att det är kul och då går jag och pratar med folk om det. De tycker att det är kul, då går jag och testar inför en publik. De tycker att det är kul och så går man vidare med det liksom. Alternativt, man testar inför en publik, de tycker inte att det är kul och man är så här, ah, ja. Det är en, jag vill inte säga en helt vetenskap, men det är väldigt mycket klippa och klistra. Det är väldigt mycket så här, ja men det blev fel för att jag glömde bort just den här frasen som leder till den här grejen som gör att det blir roligt för den här anledningen liksom. Så att jag brukar spela in varje gång jag uppträder. Så sitter man bara och lyssnar igenom alltihopa. Och när jag sitter och lyssnar så kanske jag kommer på något annat som man kan göra eller något annat som är roligt, och så sitter man och håller på så här, pillar med det själv.
Ja, det är fan intressant alltså. Det är intressant att lyssna på komiker när de pratar om stand-up, för det låter så jävla seriöst. Och det, jag tvivlar inte på att det är det, men det blir så mycket mer, alltså det är så mycket som du säger, det är verkligen så här strategi, mer än vad man förstår. Så det är spännande. Det känns ju som att otroligt mycket har hänt för dig senaste året med, ja men, Mello, egen show, sommarprat, att liksom bara tuffar på nu. Neo möter en vän.
I done made it, mama.
Fy fan, han skrattade alltså. Vi avbryter här, tack för det.
Tack för att jag fick med, tack.
Nej men, av de här grejerna då, vad har varit liksom störst? Har du någon av de här varit på din liksom bucket list? Har du känt så här, fan, jag vill verkligen sommarprata? Eller Mello, var det en dröm som du ville prova någon gång?
Mello kändes, det var ju självklart något som man ville göra. Lika mycket som sommarprat var något som jag ville göra. Men det är någonting med när det väl är gjort som är lite bitterljuvt. Att så här, det är soft när man, eller soft och soft, men det är lite mycket när man är i det. Men sen när man väl är ur det, det är man så här, aha. Ja, det var det då.
Tom.
Inte tom lika mycket som så här. Eller jag brukar väl ha någon period av så här, all right, då var det klart. Och sen så verkar nu den generella uppfattningen vara att jag är extremt upptagen och jobbar jävligt mycket. Vilket jag inte gör. Jag är inte extremt upptagen. Jag jobbar inte jättemycket. Jag har haft riktiga jobb. Alltså så här, för jag ser inte på det här som ett riktigt jobb. Jag tycker att det är lite larvigt med folk som är så här, ja men för det här yrket, det är verkligen så här. Ja, jag skulle säga så här, det tuffaste med att så här, det är mitt livsval och det jag jobbar med är folks åsikter. Det är den absolut drygaste grejen med alltihopa. För att det är också det som är grejen med alltihopa. Å ena sidan så är det jättekul när folk tycker att det är kul, vilket jag har svårt att ta till mig om jag ska vara helt ärlig. Och det är helt horribelt när någon tycker att det är horribelt, vilket jag har mycket lättare att ta till mig om jag ska vara helt ärlig. Och det är det som jag tycker är jobbiga med alltihopa. Men annars är det bara liksom att säga, vad fan, mitt jobb går ut på att liksom antingen komma på saker som är kul eller på något sätt stå på en scen och liksom förmedla att nu kommer en person som ska göra en sak, och efter den här personen gjort den här saken så kommer en annan person och ska göra en sak och sitta in i kameran medan jag gör det och så ler jag lite grann och så går jag vidare. It's not a real job, man. Ett riktigt jobb är ju så här, fan, 9-5 och försöka hitta och hämta barn samtidigt som man kanske försöker få ihop hyran och liksom så här leva ett riktigt, så här, riktigt liv. Det här är ju så här super lyxigt, om jag ska vara helt ärlig. Jag är så tacksam för att liksom jag har den här möjligheten. Men baksidan utav det är att varenda person som på något sätt lyssnar även på den här podden eller ser mig någonstans är ju också min arbetsgivare. Och sekunden ni, dem, er tycker sig eller då kanske min resa är slut liksom. Så att det är de grejerna, och för mig så har jag ju alltid haft de här ambitionerna, men det handlar hela tiden om att säga, men okej, när jag har bockat av det här, vad blir nästa grej då? Och det är det jag håller på att jobba på nu, så här, vad är nästa grej? Det var skönt och kul att få göra sommarpratet, det var kul att få göra Melodifestivalen, men när det är klart, då är det klart. Mm. Så all right, vad är nästa grej då?
Det är väl nästan härligare att längta efter någonting och se fram emot någonting än en stund efter.
Ja, eller nej, jag är jävligt bra på avslut. Mm. Alltså extremt bra på avslut. Alltså jag, så här, jag flög av scenen när vi sa tack och hej för mig. Flög av scenen, och den känslan älskar jag. Jag älskar liksom när man har haft en målsättning och går i mål med det. Det är det som är min målbild. Min målbild är att gå i mål. Mm. Det är inte liksom så här, okej, okay, så nu ska jag föra Melodifestivalen, man bara nice. Och om 3,5 månader, då är det klart. Och då kommer det kännas så jävla nice. Och det är den känslan som jag gillar. Jag gillar liksom att så här, påbörja någonting, men jag gillar framförallt att avsluta någonting. Och bara, och leva på den känslan ett tag. Och sen så sätter jag mig ner, går djupt in i mig själv. Har någon form av att säga, gud, jag är så värdelös, jag är världens sämsta människa, jag är så jävla dålig, gud, jag är inte värd någonting. Jag måste göra någonting annat, annars kommer jag bara sitta här och liksom tycka att jag är världens sämsta påse skit som någonsin existerar på jorden. Och då så sätter jag mig upp och så börjar jag fundera på, okej, okay, men vad är nästa grej då?
Men det låter ändå som att du är ganska skör när det kommer till folks åsikter om dig. Mm. Har det förändrats genom åren? Alltså nu kontra för sig 10 år sedan, folks kritik och sådär, och sociala medier, kommentarer. Är det lika jobbigt idag som för 5-10 år sedan?
Nej, alltså rasisterna kommer alltid vara där. De är liksom min eviga svans. Så it's fine. Alltså man får ta det för vad det är. Det är klart att jag kan bli irriterad på när folk är ignoranta. Det är en sak som jag kan bli så här. Man bara, men kan du inte bara sluta vara dum? Och om du ska vara dum, varför måste jag få höra på det? Förstår du vad jag menar? Det är så här, varför, så här, och det är också som jag försöker liksom, det andra sidan av det här jobbet är att så här, men vadå, det var ju det du ville. Man bara, ingen har någonsin gått in i ett jobb och tänkt liksom så här, alltså oavsett om du sitter och lyssnar, oavsett vad du gör, tänk dig att där du är just nu och lyssnar på det här och gör det du gör, så kommer hon in och säger, jag tycker du är sämst, bara så att du vet. Och så går de därifrån. Man är så här, va? Men, va? Aha? Men, aha? Ingen vill det. Ingen är sugen på det när man går in i den här grejen överhuvudtaget. Men konsensus är någonstans att säga, för att du jobbar i offentligheten så får du också räkna med det. Och det gör man ärligt talat inte förrän man är där. Så att negativa kommentarer, om de är konstruktiva, kan man säga, ah, fair point. Men det är väldigt extremt sällan det är det. Mm. Ofta säger jag, ja men du är sämst. Man bara, okej. Tack, ha en bra dag. Lycka till med livet, tja.
Men nu har vi ändå betat av ett gäng ganska tunga grejer som du har fått göra. Framförallt på senaste året, men överhuvudtaget. Vad har du kvar då? Vad har du kvar som mål och drömmar i, ja men, yrkeslivet då?
Jag skulle vilja vinna ett par kristaller.
Ett par också?
Mm. Mm,
5 kanske?
Nej, 3 känns som en bra helig siffra. Jag skulle vilja vinna ett par kristaller. Jag skulle vilja ha någon guldbagge. Oscar är mitt stående.
Just det. Mm.
Greatest achievement. Förutom mina barn. Nej, men, ja, nej, men det är väl typ det. Nu handlar det mest om att så här, jag har någon idé om att jag skulle vilja kanske öppna upp lite i media Sverige, rör om i grytan, för jag känner att det är väldigt samma lika alltihopa.
Hur menar du med öppna upp?
Ja, men det känns som att så här, det är samma lika, alltså så här, det är samma lika, det är så här, ja men här är en ny serie om så här, hur svenskar bodde på typ tidigt 1900-tal, strax efter första världskriget. Det heter Vår tid nu och det handlar om så här, svenskar då. Man bara, cool. Ja, men här är en serie som handlar om svenskar som bor i typ Saltsjöbaden och de är rika och någon är fattig, jag har aldrig sett serien, och den heter Solsidan. Man bara, all right. Här är en serie som handlar om svenskar, de bor i Danderyd men de har pengar och så finns det knarklanger. Han är svart, men ja, så blir det. Alltså, så här, det känns lite som man bara, fast, så här, vad fan. Det är ganska lika, det är ganska monokromt i min bransch. Och det är något som jag känner så här, ja, eller, vad fan.
Men vad kan du göra åt det, tänker du?
Det är ju det som är frågan. Och det där jag känner att jag måste röra om i grytan lite grann. Skaka lite träd, ta lite möten och se så här, men fan, kan man göra något åt det här? Eller ska det fortsätta vara så här? Så att det är väl det som jag känner är nästa grej, kanske.
Mm. Vi ska leka en lek som heter, nu ska vi se om jag klarar av det här ordet, associationsleken.
Bra!
Tack. Ja, du vet, det har gått lång tid sedan kungen av Tylösand. Mm. Jag säger ett ord och så får du helt enkelt utveckla dina tankar och känslor kring det ordet.
Mm.
Vad som händer i ditt huvud när jag säger ordet.
All right.
Är du med?
Yes.
Första ordet lyder pengar.
Fan, det är synd att det behövs. Det är jättesynd. Jag önskar att man inte behövde pengar för att klara sig. Det är det första jag tänker på. Hur mycket ska jag utveckla det? Jag är radpratare, jag kan utveckla det i en timme.
Du får prata i en minut eller en kvart.
Ja, men jag skulle säga att så här, spontant känns det som att det är så jävla synd att det behövs. Det är så jävla synd att det finns på ett sätt. Och det är också framförallt synd att det är någonting som jag tror hämmar oss mer än det hjälper oss kollektivt. Gud, jag låter flummig. Men jag känner verkligen att pengar är ett nödvändigt ont i våran värld. Och jag tror att vi skulle vara bättre utan det.
Mm. Bra. Ångest.
Ångesten är min vän. Vi brukar ses då och då. Tja, hur är läget? Jo tack, det är bra. Vad gör du, ångest? Ingenting. Ska vi chilla lite grann? Absolut, en vecka eller ja. Vi kan sätta oss ner och käka lite ostbågar och dricka läsk. Fan vad nice! Så är ångesten. Mm. Ångesten och jag, vi ses då och då. Hänger. Brukar så här, tröstäta. En calzone. Lufttorkade ostbågar. Och två lite juice. Mm. Då är det dags att tycka synd om Kodjo.
För mig så är ju du liksom, jag menar, alltså man tänker på dig så tänker man på glädje.
Mm.
Det tror många känner likadant. Att du liksom utstrålar ofta glädje och positiv energi och så här. Därför blir man nyfiken på när det blir mörkt liksom.
När jag ger för mycket. Om jag gör för mycket, om jag så här, jobbar för mycket med för många saker, eller nej, då var det också faktiskt ganska lugnt. De gånger som jag kan tydligt minnas är såhär, all right, nu har man en dipp. Det var varenda gång man var klar med Musikhjälpen. Då hade jag såhär två dagar ute och såhär bara PTSD typ.
Mm.
Att man är bara ett blankt blad i två dagar. Vilket blev svårare och svårare tills man fick barn och bara såhär, uff, det finns liksom inte utrymme för mig här. Och bara såhär, pappa kan inte byta din blöja för pappa behöver gå in i sig själv i två dagar innan han kan komma ut igen och vara normal. Så att, lycka till. Mm. Men det var väl det som var en av anledningarna till att jag var såhär, jag är klar liksom.
Mm. Det här. Ja, det är ju jävla fin medicin mot ångest, alltså barn. Mm. Måste man säga att man kommer ju ur sig själv på ett sätt som var omöjligt innan.
Ja, fast både ja och nej. För mig, jag är också en sån som, det är samma sak som nu senast med Mello, att jag behöver... I alla fall, liksom, nu var det en så här pågående grej, men efter varje program så behövde jag liksom bara sitta ner. Jag behöver sitta ner och bara processa.
Mm.
I mitt huvud att jag går igenom, jag vet inte varför, men jag behöver gå igenom hela min dag fram tills jag sitter där jag sitter innan jag kan säga all right, och sen kan jag gå ut igen. För att när jag är närvarande i någonting så är jag bara i det och kör på, och sen när jag kommer ut på andra sidan då behöver jag säga all right, så vad har jag gjort nu, och så typ så.
Kände du Erik Sade innan?
Nej. Men vi hade en proper bromance.
Och idag så mässar ni varann med roliga skärmdumpar och så.
Ja, giffar och emojis och grejer. Ja.
I can only imagine. Nästa ord på den här lilla listan lyder USA.
Läskigt. Har varit där en hel del. Jag brukar alltid tänka att så här, det skulle vara det absolut högsta målet. Att liksom göra en karriär där. Nu i efterhand så känns det som att så här, det skulle nog bara vara ännu en hållplats i resan som jag gillar att kalla mitt liv.
Mm.
Men ja, så USA för mig är... ja, men det är en hållplats. Det skulle vara fett att få göra någonting där. Mest, om jag ska vara helt ärlig, bara för att kunna säga till alla som inte trodde på mig.
Mm.
Typ så.
Mm. Barn?
Jag har två stycken. Mm. De finns.
Mm.
De gillar mig ibland och de hatar mig ibland. Mm. Och det är fine.
Mm. Politik?
Ach, gud, finns det något tråkigare? Ja, men det är seriöst. Det är superduper tråkigt. Jag sugs ju in i det här jävla... nu har de här åkt på Bindefälts resa och det här ser sig som Trump sa och det här håller på att hända i Ukraina. Men samtidigt är det så här, fan, jag bryr mig egentligen inte. Jag önskar att jag hade lyxen att inte bry mig. Så känner jag kring politik. Men tyvärr så måste man det idag.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Morgonpasset.
Mitt andra hem. Ja, det är dit jag, det är där jag jobbar och florerar. Och också kan man förstå att det kan vara en traumatisk plats för vissa.
Så blinkar han åt mitt håll.
What up, man? Ja, jag förstår.
Det är lugnt.
Jag har varit där.
Offentligheten.
Både bra och dåligt. I somras lekte jag faktiskt med tanken med att dra mig tillbaks, men jag har liksom inga pengar, så det finns inte, vad min fru är väldigt tydlig med. Men ja, ibland brukar jag tänka sig, fan, man kanske bara skulle lägga ner och typ göra något annat. Mm. Kanske. Mm. But it is what it is.
It sure is. Och du klarar du av associationsleken galant.
Tack.
Tycker jag. Och nästa lek heter snabbfrågor.
Mm.
Mm. Paradrätt.
Lasagne. Oh, nej. Förlåt, jag vet
ångrar
att jag
inte.
Det nej, men jag vet, nej, men förlåt att jag inte. Jag vet inte hur mycket jag kan utveckla. Men min lasagne, den har 4 ostar. Så att det är inte bara en vanlig lasagne, utan den heter quad cheese lasagne.
Mm. Mm. Så jag är en lasagneälskare av rang, så jag blir otroligt nyfiken på den här lasagnen.
Högrevsfärs. Det vi börjar där. Mm. Innan vi ens håller på med någonting annat.
Så måste kan du messa med receptet sen eller?
Ja, jag kan göra. Jag kommer aldrig dela med mig till det här. Jag tar med mig till graven.
Inte ens till mig?
Nej, jo, jag kan berätta sen när vi inte håller på och spelar igen.
Ingen jävla podd.
Du får ta ur batteriet ur mobilen eller lägga mobilen i ett annat rum och så kan jag berätta för dig.
Jag kan berätta för dig, men jag måste döda dig
sen. Nej, jag kan berätta för dig. Du kan lämna mobilen här, vi går ut i skogen, det är säkert att ingen i närheten, och så kommer jag viska i ditt öra.
Och sen putta ner dig i grop.
Ja.
Okay. Vad missbrukar du?
TV-serier.
Mm.
Ja. Fast jag gillar att se det som att jag brukar TV-serier. Mm. Det är liksom inte, det har inte tagit över mitt liv, men det är en stor del av mitt liv. Mm. Och det har också gjort en stor anledning till att jag sitter här och snackar idag. Mm. Så jag skulle säga TV-serier.
Mm. Jag gissar på att du har sett Unbelievable.
Nej, den norska.
Nej, Unbelievable är...
Ja, på Netflix, den nya. Exakt. Ah, nej, inte än. Den är on my list.
En lite MeToo-inspirerad tv-serie.
Mm.
Jag skulle säga 4,5 plus.
Oh, wow.
Mm. Väldigt, väldigt bra.
Ja, men den, efter jag kollat Sverige, Terrace House, så ska jag kolla den.
Mm,
och Bill Gates grejen, och sen den. Ja.
Lång lista.
Ja.
Alltså, du skulle dö om jag berättade vilka serier som jag inte har sett. Jag är ju så här, jag är verkligen en filmkille, så jag började se serier ganska nyligen. Mm. Jag vet inte, jag har aldrig varit så intresserad av det. Så jag har en lista av liksom serier. Ska jag berätta för dig vilka serier jag inte har sett?
All right, sure.
Du kommer förmodligen tycka att jag är helt efterbliven.
Fast innan du än säger någonting, jag dömer aldrig någon för att de inte vet någonting. Det är den värsta egenskapen jag vet. Har du inte läst Kafka? Hur fan kan du gå på stan med huvudtäckt?
Ja.
Man bara, shut the fuck up.
Ja, men, det är ändå en fin sida av dig. Men så här, jag har inte sett en enda minut av True Detective,
ja, men det är fine.
Game of Thrones,
ja, det är också okay.
Sons of Anarchy,
det är inte så bra.
Sopranos,
ja, den var värd att
se. Westworld,
ja, men faktiskt, den kunde du ha kollat också.
Homeland,
ja, men den är okay.
House of Cards,
jo, den är också okay.
Narcos,
ja, första 2 säsongerna.
Lost,
nej. Nej.
Ja, men lugn.
Nej, säger jag.
Jag ska inte säga, jag lovar.
Ta bort det från listan på en gång. Glöm bort det.
Listan är inte klar.
Förlåt,
det blir så upprörd. True Blood, Big Little Lies, The Office, The Wire, wow. Chernobyl, Succession.
Ja. Men den är som alla de andra.
Av alla jag räknar upp här, vilken får jag inte missa?
Får inte missa The Wire.
Mm.
Den hade du inte med på listan.
Är det sant? Det är sjukt. Jag måste lägga till den då.
Mm. The Wire, den skulle jag säga.
Är det bästa av alla?
Alltså... Om man får vara lite pretentiös, jag skulle säga mainstream tv-serie, absolut.
Mm.
Om du skulle fråga mig en sci-fi-serie som du absolut inte ska missa, då skulle jag säga Battlestar Galactica. Men det kanske inte är din grej, så det är inte värt att kolla på.
Nej, det är inte min grej.
Nej.
Ja, vi går vidare på snabbfrågorna. Nästa fråga lyder så här. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor älskar?
Att tro att jorden är platt. What the entire fuck? Vad är det för... Alltså... Jag försökte kolla på en dokumentär på Netflix. Förlåt, det är snabbt frågor.
Okay.
Jag försökte kolla på en dokumentär på Netflix och jag satt och skrek åt tvn efter så här 5 minuter. Jag tror vi klarade av en kvart. Sen var min fru såhär, alltså du kommer väcka barnen. Man bara, okej, okay, jag blir så frustrerad. Det måste väl finnas viktigare saker att foka på än att jorden är platt. Det och rasism. Mm. I den ordningen. Jag har lättare att förstå nazisten än människor som tror att jorden är platt. Dumma jävel. Mm. Både dumma i och för sig. Mm.
Frågan var i och för sig, vad kommer du aldrig förstå dig på att folk älskar?
Jaha, ja, okej, okay, men då säger jag nazism.
Ja, men det är bra.
Jag kommer aldrig förstå varför man är så här,
fan, jag älskar nazism!
Jag brinner för nazism.
Ja. Ja, nästa fråga. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Gud, det är en väldigt lång lista. Men jag tror väl att den egenskap som jag föraktar hos mig själv, mitt självförakt, såklart. Mm. Det gillar jag inte.
Nej.
Jag gillar inte mig själv så mycket. Men jag har lärt mig att acceptera det.
Mm. Vad spenderar du pengar på?
Mat.
Mm. Vad tror du andra tänker på när de tänker på dig?
Den är svår. För jag tror jag är antingen eller. Kärlek eller hat. Där tror jag. Det tror jag folk.
Du är en vattendelare.
Ja, men jag tror det. Jag vill tro det. Jag kanske är superfolklig och alla bara tycker om mig. Men det vet jag att ni inte gör. Ni som älskar nazism.
Just det. Min kärngrupp av lyssnare. Ja. Dyraste ägodel?
Min bil. Mm. Fast jag äger den egentligen inte. Det är typ en hyrbil. Mina barn. Fast jag äger dem inte heller om man skulle fråga.
Ett dem. Fint svar.
Ja.
Ja.
Ja, men det är väl typ min bil, tror jag. Ja.
Värsta komplex?
Allt från hårfästet ner till mina tår.
Mm. Nu, här sitter en kille med självkänsla. Bra! Avslutningsvis ska vi damma av några lyssnarmail.
Mm-hmm.
Mm. Det har ramlat in några här.
Har du skrivit dem själv? För jag har svårt att tro att någon är intresserad.
Det är så jävla intressant. För att faktum är att ibland så lägger jag till egenskrivna mail här. Mm-hmm. Bara för att kunna skylla på mina lyssnare om de är känsliga.
Mm-mm.
Det är smart, eller hur?
Ja.
Ja. Men här är det bara från lyssnare.
Aha.
Jag lovar.
Wow.
Okej, absolut. Ja. Jag blinkar åt gången. Uh-huh. Ja. Fast du kan aldrig gissa vilken av de här som är min. Dock.
Nej, nej. Okej, okay, shoot.
När min kommer så får du gissa dock.
Okej.
Okay. Mm. Första lyssnarmailet lyder så här. Hej Kodjo, berätta om din relation med Björn Gustafsson.
Den är din!
Nej.
Det finns väl inte så jättemycket att berätta, tror jag inte. Jag och Björn lärde känna varandra när jag började köra stand-up. Jag tror han började strax efter mig.
Gick inte ni i skolan ihop?
Nej.
Nej, det är bara drygt det.
Han är för typ från Kungälv eller något sånt här. Okay.
Mm.
Göteborg.
För det läste jag också på Flashback.
Mm-hmm.
Det var min fråga.
Ja. Gick du igenom hela tråden? För alltså jag för mig att min tråd är typ 99% rasism. Alltså.
Ja, men
och knarkreferenser. Det är knarkreferenser, vilket jag också kan tycka lite så här. Kan man få vara svart utan att röka på hela tiden? Går det? Kan det finnas någon som säger I'm black but I also do not like marijuana. Bang, bang, bidi, bang, bang. Men i alla fall. Vi pluggade inte ihop utan vi började köra stand-up tillsammans när vi var små. Och på den vägen är det. Så har vi känt varandra sen... Ja, jag såg honom första gången på Big Ben för 15 år sedan, 14 år sedan typ.
Nästa mail. Hej Kodjo, vem är Sveriges roligaste människa och vem är bäst på stand-up?
Björn Gustafsson.
Båda två?
Ja. När Björn körde som mest så han var så bra att jag blev irriterad på honom över hur duktig han var. Men han är otrolig, han är skitduktig, han har funny bones så att det skriker om det. Och det störde mig oerhört mycket. Trots att vi var vänner. Fan, det är så jävla roligt att det är provocerande. Mm. Men jag ska säga Björn. Jag hoppas att han börjar köra igen snart.
Mm. Nästa mail. Let's dance? Frågetecken.
Nej! Nej.
Har du fått frågan?
Ja.
Mm. Många?
2? 3? Mm. Nej.
Du får 10 miljoner.
Aha. Ja, gud ja. Ja, absolut. Vi kör. Let us paso doble. Till det sang goes up. Ja, jag är lätt. Hej fyran, om ni vill ge mig 10 mille så är jag med i Let's Dance. Så länge eller så kort som ni vill.
Jag tror bara så här, Ingmar Stenmark får 10 miljoner.
Ja, men vad fan, vem är han? Jag skojar bara, om ni älskar Ingmar Stenmark och nazism. Så snälla, hör inte av er till mig.
Jag lovar, det finns folk som vill ha mig.
gillar Ingmar och nazism. Det är de saker jag önskar. Nej, men
Ronny Ragge.
Ja, Ronny Ragge, nazismen och Ingmar Stenmark. Utan inbördesordning. Fast om jag måste välja vilken jag önskar mest, då är det fan nazismen. Nu ska jag lägga mig och sova på min svastika kudde. Hej! Ja, men nej, men nej.
Okej. Okay. Vart går den ekonomiska gränsen där?
Ja, men 10 miljoner, jag gör det. Eller, jag skulle fan göra det för 5.
Ja, schysst. Nästa mejl lyder: blir det fler barn?
Kanske.
Ja.
Det vi håller på att diskutera.
Mm.
Grejen är, det beror på hur snälla de barnen som redan finns har varit. Mm. När de är så underbara, då måste jag, fan, ska vi inte ha en till? När man har haft en sån här dag, då man bara, fan, jag vill bara, fan, kan vi inte bara skicka dem till min mamma, typ. Då är man inte sugen på en till.
Mm.
Men kanske.
Mm. Mail nummer 4. Hej Kodjo.
Hej.
När Sissela Kyle presenterade dig på Guldbaggen...
Det är din fråga!
Nej, det är jag inte. Däremot så antog jag att det här skulle kunna bli den enda gången i podden då det kanske var lite friktion.
Mm.
Vi får se. Hej Kodjo, när Sissela Kyle presenterade dig på Guldbaggalan för några år sedan så sa hon: nu blir det färgfilm, och det blev ett jäkla rabalder. Hur var din reaktion på det här? Var det roligt?
Nej gud, det var absolut inte roligt. Men... nej, det, alltså, ja, det krävs ganska mycket för att jag ska vara så här: för fan vad kul. Plus att, vad fan, jag vet ju vad jag själv heter. Det är ju inte så här a stretch. Det är ju inte ett skämt som jag inte har hört. Har du hittat Nemo än? Förstår du vad jag menar?
Jo, tack.
Ja, förstår du. Alltså, man bara, men så här, det, folk gör oftast missuppfattningen av att de kanske är mer originella än roliga än vad de egentligen är. Och i den här situationen fanns det ingenting som jag var såhär, alltså det var inte ens lite kul, för att det känns såhär, jag hörde när jag var typ 3 år gammal, så it's not a thing.
Var det rasistiskt?
Jag tror att den samlade bedömningen var det som inte gjorde att det blev för mycket. Mm. Liksom, jag tror att det var när man pekade ut Öz som kurd och målade ut och sa liksom att använde en ordet med Marika, även fast man hänvisade, måste jag säga, till hennes föreställning som innehåller det ordet som jag själv väljer att inte säga, så blev det, för de som inte vet att Marika har den här föreställningen och inte vet vem Öz är, så blir det liksom en kulmination utav att det finns faktiskt 3 rasifierade personer som är med i den här tillställningen, och de 3 måste vi säga någonting om deras hudfärg om.
Mm.
Och det tror jag var grejen som blev så här: what the fuck man. Det är vitt nog som det är, men den enda gången någon kommer ut som inte ser ut som resten av den här jävla branschen, så måste man säga, kolla, här kommer en kurd, och här kommer en svart person, och här kommer en till som vi skämtar om liksom färg, för att kolla hans färg, kolla. Och jag tror att det var det som blev reaktionen från de få som satt i publiken, och var så här, kom igen, alltså det är för mycket liksom.
Mm.
Och det är därför, om man tittar tillbaka på det här liksom, hade det varit en produktion som kanske hade lite mer mångfald, så hade någon kunnat se det här, för jag har gjort TV. Jag vet hur manusprocessen ser ut. Jag vet liksom hur man liksom sitter och diskuterar vilka saker som är bra, vilka saker som är dåliga, vad som ska vara med, vad som inte ska vara med. Och hade det varit en enda person som hade fått titta på det här manuset, som kanske då har en annan etnisk bakgrund, eller överhuvudtaget känner någon med en annan etnicitet, och kan titta på det och säga så här: de här 3 grejerna måste vi ändras, för det kan misstolkas. För det kan bli liksom att vi håller på och pekar ut människor som är rasifierade för att de är rasifierade.
Mm.
Hellre driv med majoriteten än driva med minoriteten på den här tillställningen, för att det kan slå fel. Men tyvärr så fanns det inte det, och därför blev det så. Och det var det jag tror att det handlade om mer än att jag blev symbolen för att så här, det var rasistiskt och kränkande. Man var nej, det var inte det. Och jag tror inte det var det någon sa heller, utan det är så här, det var bara 3 personer där som inte var vita, och alla de 3 behövde vi liksom så här, kolla. Och då blir det en grej. Och det tror jag skulle bli i vilken annan situation som helst.
Kände du någon ilska eller bestickelse på Sissela?
Absolut inte. Varför skulle jag göra det för? Vad fan? Alltså så här, jag lägger ingen skuld på henne. Jag lägger ingen skuld på liksom manusförfattare. Jag kan tycka att det borde ha funnits någon i produktionen som kunde liksom så här, sett över det här och varit såhär, jag vet inte. För jag själv, som sagt, var tvungen att stryka grejer från manus för att det, så här, det här kanske inte lirar. And it's fine. Men att ingen kunde se, ingen hade den blekaste aning, ingen tänkte, ingen lyfte ett finger och var så här, jag vet inte, men det här kanske liksom, det här kanske inte är den bästa grejen att göra. Det är det som jag känner är problemet i den situation som skedde. Och framförallt att det var en 24 timmars grej och sen var det över. Business as usual, ingen bryr sig liksom.
Mm-hmm. Yes, nästa mail lyder så här: stämmer det att du varit med i parlamentet en gång? Varför blev det inte fler gånger i sådana fall?
Jag har ingen aning! aning. Och ja, det stämmer. Alltså min kompis David, han köpte mig till och med en t-shirt som det står så här: ja, det är jag som är Kodjo som har varit med i parlamentet. Och jag älskar honom för det. Och jag har bara haft på mig den en gång, för jag var bara med en gång. Sen vet jag fan vad som hände.
David Druid.
Ja, han kom. Jag tror det var han och Björn som kom och kollade på när jag skulle liksom göra min premiär. De mötte upp mig efteråt och var såhär, parlamentet.
Men gick det inget bra?
Jag vet inte, jag tyckte väl att jag var ganska rolig. Det var ju så jävligt tufft gäng att sitta med.
Vilka var det?
Henrik Hjält, Johan Glans och... fan vad dumt. Jag hoppas att du inte lyssnar, för jag kommer inte ihåg. Var det Henrik Hjält ens? Jo, men Johan Glans, Henrik Hjält. Oh, men en...
Torning?
Nej. Grotesco.
Dorsin?
Ja, Henrik Dorsin. Henrik Hjält, Johan Glans och Henrik Dorsin satt jag med. Så att det var lite...
Inte alls grabbigt.
Men det är inte bara, men det är också, det här är 10 år sedan. Så att...
Det var så tv såg ut då.
Men, det var ju det, sjukt nog.
Ja. Men att det var verkligen så här... man stod mentalt och bara... Så att det var lite tufft. Men ja, det var den gången. Men som sagt, fyran, om ni vill att jag är med i parlamentet, skicka en check. 5 miljoner, I'm down.
5 miljoner för parlamentet, 10 miljoner. Ja. Du, vi börjar bli klara.
Är det sant?
Hur känns det?
Ja, det känns bra. Vilken var din fråga?
Ska jag avslöja det?
Ja, får jag gissa?
Ja, visst. Är det?
Jag tror frågan om Björn.
Det var rätt.
Var det? Mm. Det skulle du sagt oavsett vilken fråga jag hade tagit.
Nej, faktum är att jag läste på Flashback att du gick i samma skola som Björn. Så jag skrev en fråga baserat på det.
Aha, nej. Men han är från Göteborg.
Ah, okay. Ja, jag visste också det, men det var därför jag blev så förvirrad. Men det stod det och jag tänkte, ja, men jag gör en fråga på det.
Mm. Cool.
Ja, då tycker jag att vi ska säga åt våra kära lyssnare att alla får fan gå och se din föreställning.
Om ni vill. Jag är så public service att jag kan liksom inte uppmana till att gå och se den. Men ni kommer då olyckliga om ni inte gör det. Det kan jag säga.
Kommer det folk?
Ja, det kommer folk. Kul. Och de skrattar och de applåderar och är glada. Och ibland har de sådana här, jag har inte tänkt på det sättet. Miner, vilket är nice.
Mm. Har du några sista slutvisdomsord till lyssnarna?
Ja, ta hand om er där ute och sluta älska nazism. Det är liksom inte en sexig grej.
Nej. Och... lyssna på morgonpasset.
Om ni vill.
Om ni vill, återigen. Ha det bra!
Hej!
Hej!